Hej och välkomna till avsnitt 1046 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 105 i min serie om USAs presidentval 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Supertisdagen den 3 mars har inneburit att alla huvudsakliga kandidater har hoppat av och att en fight mellan Joe Biden och Bernie Sanders nu väntar i slutuppgörelsen om den demokratiska partinomineringen. Den senaste att hoppa av är Elizabeth Warren. Här talar jag om det och om allt annat som nu väntar. Varmt välkomna! Ja, under mars månad så har det här demokratiska primärvalsracet verkligen förändrats. I februari så var fortfarande alla stora kandidater kvar. Men sen började avhoppen och det började med Tom Steyer som efter sin, ja, det var inte förlust, han hamnade på tredje plats. Men i hans fall kan man ändå säga att det var en förlust därför att han hade satsat allt på att vinna South Carolina och det gjorde han inte. Så att efter sitt bakslag i South Carolina så hoppade Tom Steyer av racet och sen närmade sig supertisdagen, tisdagen den 3 mars. Och innan den dagen så hoppade både Amy Klobuchar och Pete Buttigieg av. Och lite senare så gav de sitt stöd, sitt endorsement också till Joe Biden. Och de gjorde det primärt, dels för att i synnerhet Amy Klobuchar står ju ganska nära Joe Biden ideologiskt. Men framförallt de här båda då tillsammans för att de anser att Bernie Sanders inte är rätt kandidat. Bernie Sanders kommer inte enligt de flesta bedömare att kunna besegra Donald Trump i ett matchup. Och de kände att det är bättre att vi ställer oss bakom den kandidat som har en chans. Och Joe Biden fick ju, som jag pratade om tidigare, ett stort momentum i South Carolina. Innan dess var han en loser, men han var så stor bland svarta i synnerhet i South Carolina, så kände de andra kandidaterna att här har vi personen som kan stoppa Bernie Sanders och ha en möjlighet att besegra Donald Trump. Så att det var anledningen till att Amy Klobuchar och Pete Buttigieg hoppade av i sista minuten kan man säga och gav sitt stöd till Joe Biden. Och det banade verkligen väg för framgång på supertisdagen den 3 mars då. Vi kommer till det alldeles strax. En kandidat som inte hoppade av, det var Elizabeth Warren. Hon hade ju gjort en viss comeback, i alla fall retoriskt, i de två senaste debatterna, den i Nevada och den i South Carolina, där hon hamrade på Michael Bloomberg riktigt mycket. Men hon hoppade inte av och hon stod ideologiskt på samma kant som Bernie Sanders. Och när hon då ställde upp på supertisdagen så innebar det att hon drog röster från Bernie Sanders. Och hon gjorde alltså inte som Pete Buttigieg och Amy Klobuchar har gjort, banade väg för honom, utan hon stal en del av hans röster. Och för hennes egen del gick det inte så bra. Hon vann ingen delstat och hon förlorade till och med sin hemstat Massachusetts och sin födelsestat Oklahoma. Men hon drog röster från Bernie Sanders och om inte Elizabeth Warren hade, om hon hade gjort samma sak som Pete Buttigieg och Amy Klobuchar, då hade Bernie Sanders förmodligen vunnit Maine, han hade vunnit Massachusetts och han hade vunnit Minnesota. Nu vann Joe Biden de delstaterna istället och det blev en oerhörd, det var ett bakslag för Bernie Sanders och det gör nu att Bernie Sanders han är en underdog utan tvekan och det är Joe Biden nu som är frontrunnern. Så att lite av skulden för det kan man ändå lägga på Elizabeth Warren. Och en annan sak som också hjälpte indirekt, hjälpte Joe Biden och var till Bernie Sanders nackdel, det var ju att hon hamrade på Michael Bloomberg så oerhört tufft i de här debatterna. Hon pratar om att vi känner till en sexist, en idiot, en galning som är elak med kvinnor och jag pratar inte om Donald Trump utan om Michael Bloomberg. Alltså hon var ju stenhård mot Michael Bloomberg. Men och det innebar att han fick liksom inget uppsving av debatterna. Han fick ingen hjälp av dem, Michael Bloomberg, utan tvärtom. Man tyckte att det här funkar inte för dig. Och Michael Bloomberg var också med på supertisdagen. Men han vann bara territoriet Samoa, amerikanska territoriet Samoa, som röstar alltså i primärvalen, i alla fall i de demokratiska primärvalen, men inte får vara med i det allmänna valet i höst. Det var det enda som Michael Bloomberg vann. Och en viss anledning till det kanske var att Warren verkligen hamrade på honom. Men det innebar att Michael Bloomberg stal inte lika många röster från Joe Biden som dels som han själv hade önskat, men också som Bernie Sanders skulle önskat. Så att Joe Biden fick en mycket mer enad front inför supertisdagen än han skulle haft om Elizabeth Warren dels hade hoppat av innan och om hon dels också kanske inte hade hamrat på just Michael Bloomberg så mycket. Så att Elizabeth Warren gjorde ju Bernie Sanders en rejäl björntjänst. Det, så är det bara, även om de står på samma ideologiska sida. Men som sagt, det gick inte bra för henne och två dagar efter supertisdagen, den 5 mars då, så gjorde hon hon höll en presskonferens utanför sitt hus och hon förklarade att hon hoppar av racet 2020 och vi kan spela ett klipp där Elizabeth Warren sa så här.
So I announced this morning that I am suspending my campaign for president. I say this with a deep sense of gratitude for every single person who got in this fight, every single person who tried on a new idea, every single person who just moved a little in their notion of what a president of the United States should look like. I will not be running for president in 2020, but I guarantee I will stay in the fight.
Så det var Elizabeth Warrens avhopp, och hon har ännu inte gjort något endorsement. Hon har sagt att hon ska vänta några dagar, och hon har väl kastat ut ett nät åt båda hållen skulle jag tro, både åt Joe Bidens läger och åt Bernie Sanders läger. Min gissning är att hon ändå endorsar Bernie Sanders till slut, men vi får se, det är en lång historia det här. Men om vi gör en liten kort tillbakablick på Elizabeth Warren, därför att hon är en intressant kandidat. Alltså jag tyckte ju, av de två kandidater jag gillade bäst i det här racet, i Demokraternas primärvalsrace, så var det Pete Buttigieg och Elizabeth Warren, och sen också Bernie Sanders, i synnerhet under hösten och framåt när han fick liksom lite nytt liv igen efter sin hjärtoperation i oktober. Innan dess var han ju ganska stel och tråkig, sen vart han rolig och glad efter hjärtoperationen, jag sagt det förut, men de tre var mina favoriter i det här racet till personligheterna och sådär. Så att Elizabeth Warren, hon började ju ganska, hon är ju en ganska goofy karaktär till sin personlighet, och inget av det vart bättre av att hon envist, ihärdigt påpekade att hon var liksom indianättad, att hon hade indians påbrå, Native American. Och det här var någonting som Donald Trump drev med jättemycket, och han pratade om Pocahontas, sa han hösten 2018 redan. Pocahontas, sa han och drev med henne, och sa bara, hur kan du säga så, jag är visst indianättad, det har min familj sagt. Och sen gick hon och gjorde ett DNA-test, och det visade sig att hon var inte det minsta indianättad, såklart, hon var precis den hon ser ut att vara, en blond vit kvinna med nordeuropeisk påbrå någonstans längre bak liksom. Så att hon var ingen indian i alla fall, Elizabeth Warren. Och det var många som drev med henne, och man tänkte att nu är det kört för hennes kampanj. Men trots det så drev hon en väldigt... Hon gjorde comeback, hon drev en väldigt ihärdig och en extremt rolig primärvalskampanj. Hon satsade ju stenhårt på Iowa, den tidigare delstaten, och hon var rätt, och även New Hampshire, och hon tog selfies. Jag tror hon har rekord av alla kandidater i att ta selfies, jag vet inte hur många hon är uppe i, men det är ju alltid de här roliga filmklippen, hon tar en selfie med någon och gratulerar, det här är selfie 20 000, det här är selfie 30 000 och så vidare och så vidare. Och hon, därtill så gjorde hon ganska så här lustiga telefonsamtal, hon filmade sig själv, och så ringde hon upp en väljare eller någon supporter och sa hej, it's Elizabeth, och så höll de på att prata sådär, liksom gulla med varandra i typ en minut eller sådär, och så kunde man se och följa det där på Facebook och på sociala medier, och det var faktiskt grymt roligt, därför att det är en sån här karaktär, de här karaktärerna finns bara i amerikansk politik. EU-politikerna, de är inte sådär liksom, och Sveriges politiker är absolut inte så, utan de är roliga, de är lite goofy, de försöker vara folkliga, och det roligaste det inleddes ju med när hon liksom, hon skulle, man ser ju att hon är ingen naturlig liksom öldrickare, men hon liksom öppnade en ölflaska live på Facebook feed, och sen så hällde hon i sig lite öl liksom, och så skulle hon verka så här en vanlig folklig person. Det såg liksom helt, det såg ganska goof ut, men det var ändå roligt på något sätt, så att jag tyckte hon var charmig på sitt ganska konstiga sätt i alla fall, så att hon var rolig, och hon var också en ganska seriös person. Jag menar, jag läste hennes bok redan 2019, This is our fight, The battle to save America's middle class, och den boken skrev hon då 2017 då inför presidentvalet, och jag läste den här boken i januari 2019, och jag poddade om den också i podd 732, del 8 till och med, i den här nu ganska långa serien om USA valet 2020. Och i den boken så framkom väldigt tydligt att Elizabeth Warren är en seriös kandidat, och hon var, och jag anser att hon har varit, en av de mest seriösa kandidaterna i det här racet, därför att hon har verkligen ägnat ett liv åt att tänka på policyfrågor, frågor som rör handel och frågor som rör medelklassen. Det här är inte en bok som hon har bara skrivit för att jag vill bli president, jag måste ha en bok i ryggen, utan det här är en bok skriven utifrån hennes många långa livserfarenheter, och det skiljer henne från väldigt många andra kandidater i det här racet. Och hon är en tänkande person, hon har en lång karriär av att verka för regleringar som hon menar ska göra samhället rättvisare, samtidigt som hon inte är socialist. Hon tycker inte att staten ska driva allt, utan hon har genomtänkta planer, och det gör att hon är mycket mer seriös än mediebilden av henne, och jag skulle säga att hon är mer seriös till sina policyförslag än Bernie Sanders. Och det här var hennes styrka, men det var också det som ledde till hennes fall, därför att både Bernie Sanders och Elizabeth Warren hade ju den här idén som skilde dem från de alla andra kandidater, nämligen att de ville se någon form av, eller de ville se statlig sjukvård snarare än privat sjukvård. Det var det, om vi ska göra det väldigt enkelt, så var det som skilde Elizabeth Warren och Bernie Sanders från de andra kandidaterna. Men problemet var bara att Elizabeth Warren, som det började gå bra för henne under hösten 2019 då, förra året, jag tror att det var redan i oktober, så vart hon vart frontrunner då. Hon ledde i de nationella mätningarna för ett ögonblick där. Men när hon vart frontrunner, då började man ställa frågor i debatterna. Okej, du vill ha Medicare for all, men vad innebär det? Hur ska du kunna betala det? Och hur ska du kunna finansiera ett sånt här enormt statligt sjukvårdssystem? Och där började de svaja och ge dåliga svar på frågorna. Och då hamrades narrativet in att Elizabeth Warren kan inte täcka upp sin plan. Hon har inga bra svar som håller när hon försöker förklara hur hon ska finansiera sin sjukvårdsplan. Och där började hennes fall. Och sen så började Bernie Sanders komma in igen. Han gjorde som sagt den här hjärtoperationen och han varit bättre och bättre. Och hon fastnade i det här, hur ska jag kunna betala saker? Och Bernie Sanders tog över rollen som vänster sidans ledande kandidat. Det är rätt intressant. Men det intressanta då, för Bernie Sanders, han presenterade ju typ samma plan, Medicare for all, fast ännu mer socialistiskt än Elizabeth Warren. Han var ju mycket mer till vänster, eller i alla fall lite mer till vänster i den här frågan än Elizabeth Warren. Så att man kan fråga sig, hur skulle han finansiera samma plan? Alltså den fråga som hade fällt Elizabeth Warren, hur ska du finansiera din sjukvårdsplan? Den borde väl också i rimlighetens namn kunna fälla Bernie Sanders. Men så blev det inte, av en extremt enkel anledning, och det var att Bernie Sanders hade inga specifika planer, han hade inga svar alls. Medan Elizabeth Warren hade alla sina kalkyler, man kunde gå igenom och tänka, stämmer det där verkligen? Så hade Bernie Sanders ingenting. Han sa bara, det bara höja skatten. Han var liksom helt, han behövde inte ens förklara, utan du, vadå, finansiera, det är väl inget svårt, det bara höja skatten, vi finns ju många rika som helst i USA, alla miljonärer och miljardärer, vi är världens rikaste land, höj skatten så kan vi betala allt ungefär. Det var Bernie Sanders budskap, och det var det budskapet som gick hem framför Elizabeth Warrens detaljplaner, som man insåg där, de här kalkylerna håller ju inte. Bernie behövde inga kalkyler, utan han behövde bara säga höj skatterna, och det var exakt det han gjorde, och det var exakt så han manipulerade ut Elizabeth Warren. Det är lätt att glömma det så här i efterhand, för att liksom man har glömt detaljerna och så, men det var det som hände. Och ja, man kan tycka att det är lite orättvist mot Elizabeth Warren, men det var ändå det som hände. Och Bernie Sanders tog över och Elizabeth Warren vart utknuffad. Och som sagt, hon försökte göra comeback nu och hon lyckades lite grann med de två senaste debatterna in i Nevada och South Carolina, men det var ju för sent. Liksom vid det laget så hade ju Bernie Sanders redan tagit över sedan länge frontrunner-rollen på den liksom progressiva sidan, och det hade gått bra för honom i Iowa, där han, ja, han var två i Iowa efter Pete Buttigieg, men det var så mycket strul där, så att han vann i alla fall sen i New Hampshire, han var stort i Nevada, och det gick väl ändå hyfsat i South Carolina och även Joe Biden vann totalt. Så att, men i alla fall, han spelade ut Elizabeth Warren där, och ja, hon lyckades på något sätt inte kravla upp sig igen. Så att hade hon på något sätt hoppat av innan supertisdagen, så hade Bernie Sanders blivit ännu starkare, men hon stannade kvar och nu har hon hoppat av, och vi får se om hon till slut väljer att endorsa Bernie Sanders. Jag skulle tro att det vore ett smart drag för henne, men vem vet. Men hur som helst, alltså, nu har till slut Elizabeth Warren hoppat av, och ni har fått nu en lite tillbakablick på hennes resa. Sen en annan diskussion som har uppstått nu efter hennes avhopp, det är att visserligen så är Tulsi Gabbard kvar, men hon har ju liksom ingen chans alls till någonting, utan jag tror hon vann en delegat från Samoa, hon också då, men hon kommer inte vinna nomineringen och sådär, så att det finns ingen kvinna kvar i racet som har någon seriös chans att vinna nomineringen nu, utan nu är det Joe Biden eller Bernie Sanders, två män, vita män som är typ snart 80 båda två, och det har varit en diskussion efter Elizabeth Warrens avhopp. Beror det här på sexism, beror det här på att du är kvinna, beror det här på liksom, nu har vi återigen två vita gubbar ungefär i USA, så att den diskussionen har dragit igång i amerikansk media, i amerikansk vänstermedia i synnerhet. Jag är för sig inte amerikan, men jag tycker att den här diskussionen är lite hyperbolisk. Okej, USA har inte haft någon kvinnlig president, det är sant. Hillary Clinton kom nära 2016, men jag menar, det beror inte på sexism att Elizabeth Warren förlorar, det är ju bara ett faktum, utan det beror helt enkelt på att hon var en sämre kandidat än Bernie Sanders, och att han på något sätt, han var mer populistisk än hon var. Det är det beror på. Det beror inte på att hon var kvinna. Jag har så svårt att se det. Nu är jag för mer hemtam med Sverige, där det sällan beror på att folk är kvinnor för att det går dåligt för dem, men alltså, jag tror inte att det är någon större skillnad i USA. Alltså, du kan nå hur långt som helst som kvinna i USA. Det är ett jämställt land och så, och ja, Men det här är en diskussion och vi kanske får följa upp den vid annat tillfälle. Men i alla fall, Elizabeth Warren har hoppat av. Om vi då går vidare till Bernie Sanders. Bernie Sanders, som sagt, han var ju besviken då på Super Tuesday, och han hamnade från att ha varit frontrunner innan Super Tuesday, så vart han ju efter Super Tuesday en underdog. Och som läget nu så ser det, ja, det kommer bli tufft för både Joe Biden och Bernie Sanders, utan det är inte alls säkert att någon av de här får de här 1991 delegater som behövs, utan nu ser möjligheten ut för en så kallad broker convention ganska stor, där det blir en fight på konventsgolvet om vem som ska bli kandidaten, Sanders eller Biden då. Men det handlar ju fortfarande om att få, ja, vinna flest delegater för att komma med starkast position till konventet. Så att det kommer att bli en body fight mellan de här två. Och det här har gjort att Bernie Sanders har bytt strategi. Innan Super Tuesday så hade ju han är ju idealist, Bernie Sanders. Det är därför han kan prata gott om Castro på Kuba och Kuba. Därför att de har ett bra, enligt honom, sjukvårdssystem. Han har väl sett Michael Moores filmer, som för övrigt stöder Bernie Sanders. Michael Moore hade en film som heter Sicko för typ 10 år sedan, där Michael Moore åker till Kuba för att visa att Kuba är bättre och sjukvården i USA. Och Michael Moore stödde också Bernie Sanders. Som man vet, kanske har Bernie Sanders sett Sicko, eller så hade han de här idéerna långt innan. Inte helt omöjligt. Men i alla fall då, Bernie Sanders, han tror på något sätt, han är ju idealist, att man ska kunna prata gott om kubansk sjukvård och alla ska fatta att du stöder inte diktatorn Castro för den sakens skull liksom. Men det funkar inte riktigt så. Men han bryr sig inte om det, för han är så otroligt idealistisk, Bernie Sanders. Och en del av den idealismen, det var att han inte ville köra negativ kampanj mot sina rivaler, utan han ville stay above the fray, och han ville på något sätt köra en ren kampanj, för han ville inte vara som Donald Trump, som enligt han är den värsta presidenten i amerikansk historia och elak och gör elaka saker. Och Bernie Sanders ville vara godare än Donald Trump. Allt det ändrades efter Super Tuesday, därför att nu är det kört för Bernie Sanders om han inte besegrar Joe Biden, och därför är det bara att ta av sig handskarna och sätta igång och fightas. Så att nu har Bernie Sanders satt igång med massvis av negativa ads mot Joe Biden, och han har också gjort lite, ja, halvfalska ads. Joe Bidens stora grej är att knyta sig samman med Barack Obama och säga att jag var Barack Obamas vicepresident, jag var hans bästa kompis, och jag och Barack Obama införde Obamacare, jag och Barack Obama älskar svarta och sådär. Jag menar, det är det som Joe Biden har kampanjat på, och nu har Bernie Sanders försökt göra lite likadant. Och lyssna på den här aden, den här reklamen som Bernie Sanders släppte här om dagen.
Bernie is somebody who has the virtue of saying exactly what he believes, great authenticity, great passion, and is fearless. Bernie served on the Veterans Committee and got bills done. I think people are ready for a call to action. They want honest leadership who cares about them. They want somebody who's going to fight for them. And they will find it in Bernie. That's right, feel the burn.
Det här är alltså en reklamad där Bernie Sanders försöker knyta sig själv till Barack Obama. Problemet med den här äden då, det är att det är en lite så här falsk ad lite grann. Det Barack Obama säger om Bernie Sanders, det är inte ett endorsement, utan det är en del av en intervju som Politico gjorde med Obama 2016, där Obama fick en fråga vad han tänkte om de demokratiska kandidaterna då. Så Obama pratade i allmänhet om alla och säger lite gott om dem, och det säger han om Bernie Sanders. Sen är det ett klipp från när Obama endorsade Bernie Sanders 2006, när Sanders kandiderade till senaten. Och då backade ju senatorerna upp varandra, och det var precis det som hände då också. Och det var ju alltså 2 år innan Obama själv skulle bli president. Så att det är väldigt gamla klipp, och Bernie Sanders väver de här samman på ett sätt som det blir lite ohederligt, för att Obama backar inte upp Bernie Sanders, utan tvärtom. Det Obama sagt i år och förra året, det är att han snarare var väldigt kritisk till Bernie Sanders. Så att det här är ju lite falsk ad åt det hållet. Här har vi en annan ad som han också la ut, som handlar om hans syn på Joe Biden. Och då spelar han upp gamla klipp på Joe Biden, där Joe Biden pratar om att allt ligger på bordet för att få bukt med ekonomin, Medicare, Social Security och så vidare. Och det här är Bernie Sanders negativa ad om Joe Biden.
Senator, we have a deficit. We have Social Security and Medicare looming. Would you consider looking at those programs, age of eligibility,
absolutely,
cost of living, put it all on the table?
The answer is absolutely, you have to. I mean, it's one of the things that the political advisors say to me is, whoa, don't touch that third. Look, the American people aren't stupid. It's a real simple proposition. Social Security is not the hard one to solve. Medicare, that is the gorilla in the room. And you've got to put all of it on the table.
Everything.
Everything. You've got to.
People all over this country say that is nuts. That's right. That's nuts. Anybody in the Congress who believes in cutting these life-important benefits, we're going to give them a political choice they can't refuse. And that is, if they vote to cut Social Security, they may well not be returning to Washington. Thank you all very much.
Så kort och gott, kontentan av att det gick så dåligt på Super Tuesday är att Bernie Sanders har ändrat strategi. Nu ska han slåss, nu ska han fightas på riktigt, och det kommer att bli en smutsig negativ attack mot Joe Biden från och med nu. Och ja, vad ska man säga för någonting? Idealism möter verklighet, kanske man kan sammanfatta det som. Om vi går vidare till Joe Biden. Joe Biden, som sagt, det gick ju helt över förväntan på Super Tuesday, och han är frontrunnern. Men betyder det att han är en stark kandidat? Jag skulle säga nej. Därför att Joe Bidens tabbar har faktiskt varit enorma. Hans taltabbar, han säger fel saker. Ingen kandidat har varit närheten av honom. Och det finns så oerhört mycket att jag kan inte ens spela alla klipp, för det är hur många som helst. Men alltså, det mest roliga, det var ju ändå det här "You lying dog-faced pony soldier", som Joe Biden sa i, jag tror att det var på ett town hall event i, det var väl New Hampshire, va, för några veckor sedan. Och han sa så till en 21-årig kvinna som ställde honom en fråga: "You lying dog-faced pony soldier."
"No, you haven't. You're a lying dog-faced pony soldier. You said you were, but you're..."
Och jag menar, och han försökte på något sätt hänvisa till en film. Han fick citatet fel, men det var en film från 1952, ganska länge sedan. Och sådär. Och det var ju inte jätteroligt. Alltså, han kanske själv tyckte att det var kul, men det var ju inte det liksom. Så att, ja, det är ett exempel. Men alltså, det finns ju många som helst när Biden säger fel. Och vi kan spela några av de exemplen från den här presidentkampanjen.
"My name's Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate. 150 million people have been killed since 2007 when Bernie voted to exempt the gun manufacturers from liability. We choose science over fiction. We choose truth over facts. All men and women created by the..." "Go, you know the thing."
"All right, Chuck. Thank you very much."
"All right. It's Chris, but anyway."
"Chris. I just did Chris." "No, I just did Chuck."
"Look, tomorrow's Superstar Tuesday, and I want to thank you all. I tell you what, I'm rushing ahead, aren't I?"
Och varför just jag tycker att det här är så intressant, det är ju på något sätt att Biden, trots de här felen, så framställs han som seriös. Han har fått kritik i amerikansk media, definitivt, för de här felen. De har lyfts fram jättemycket. Men här i Sverige, Biden var ju i Sverige för några år sedan för övrigt, men här i Sverige så framlyfts han som en, ja visst, man kanske kan skriva om de här missarna, men det blir ingen stor grej, utan det blir ändå som att, ja, misstag, illa, men Biden är en bra kandidat ungefär. När George W. Bush kandiderade till president år 2000, jag har ju skrivit en bok om det här, så gjorde han också en del talfel, men inget av det kom i närheten av det Joe Biden har gjort nu. Men trots det så hamnade Bush på, han var kritiserad som en dumskalle och som en, ja, liksom lite korkad person. Svensk media skrev att han kanske har Alzheimers, och alltså, det gjordes väldigt mycket om att Bush är dum, och det var verkligen den bilden som hamrades in i Europa. Joe Biden, där får han gå helt, ja, han får gå helt fri ungefär, trots de här gigantiska missarna. Och det för oss vidare till sista saken som jag tänkte berätta i den här podden, och det är Donald Trump. Donald Trump har ju ägnat oerhört mycket tid åt att kommentera demokraternas primärval. Han har förföljt alla demokrater i alla primärvalsdelstater innan Super Tuesday och kampanjat samtidigt. Dagen före deras liksom primärvalsdag så har Donald Trump varit där och kampanjat. Och han driver med kandidaterna och han skämtar, och alltså hela tiden. Och han har nästan blivit en commentator in chief snarare än en commander in chief när det gäller just det här, för han pratar om det hela tiden. Och här är ett klipp från ett town hall-möte som Trump höll igår på Fox News, och det ägde faktiskt rum i Scranton, Pennsylvania, Joe Bidens gamla hemstad. Så att där hölls ett town hall-möte, och där kommenterade också Donald Trump det här demokratiska primärvalsracet, och han sa så här:
"Because Elizabeth Warren dropped out today, and I want to know what your reaction to that was."
"Well, look, if she's a true progressive, which probably she is, she should have dropped out 3 days ago. Would have been a whole different race. Texas was close. She got votes. She didn't do well, but she got a lot of votes, far more than the difference. Think about Maine. Maine was almost a tie. They had to wait a day and a half before they could even call it. It was so close. She, I guess, came in third, and it was, a very distant third, but she got a lot of votes. Maine would have gone to, I think he would have gotten everything, right? Bernie Sanders would have won 5, 6, 7 states, would have won Minnesota, would have won at least another 2 or 3 states. So when you look at it, she did him no favors. That was not a good friendship. That was not, we started to see that during the debates, by the way. That one became unhinged.
Yeah.
But you know, if she would have gone out, she didn't even have to endorse him. If she weren't, if she just dropped out of the race without an endorsement, he would have won a tremendous number of states that he lost. You know, he lost states by not very much. And she got enough votes that it would have made a big difference. I think he would be leading by a lot right now had she not been in the race.
Och här är ett annat klipp när Donald Trump dagarna innan Super Tuesday kommenterar demokraterna och säger så här.
Now Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, no, you're in South Carolina. Joe, you're in South. They come up and you ever see the guy the note? No, no, it's South Carolina, it's not Ohio. Okay. And he goes, all right, Iowa? Did you say Iowa? No, no. I did that like 7 times. If I did that once, it would be the end of the road, right? Be the end of the road. They'd say Trump has lost it. They like to say that anyway, I guess. Huh? These people are bad people. Oh, Sleepy Joe. Well, he's running tomorrow. No, but could you imagine if I said just a small fraction of the mistakes he makes, which are unbelievable, every speech? I actually said the other night, I was watching him when he said about half the population wiped out with guns. I said, that's a horrible thing. That's the end of his evening. That's the end of his political career. And then after the debate, they're reviewing him. They said, Joe Biden had a great night last night. I don't get it, Tim.
Och ja, här kommenterade Donald Trump dels då Warrens avhopp, men han kommenterade också Joe Bidens tabbar. Och jag menar, det här visar ju lite grann dels att Trump har rätt, skulle jag säga. Alltså, om en republikan, George W. Bush var ju ett exempel, men även Donald Trump nu, när de gör misstag som är betydligt mindre än Joe Biden så blir de fullkomligt kölhalade av media, av amerikansk vänstermedia, men även här i Sverige där man gärna snappar upp det man säger i USA på vänstersajter och vänstersidan och sen gör det till mainstream nyheter här. Det är så det funkar. Så att man håller republikanerna till en mycket högre standard. Och jag tycker att det är ett problem för den objektiva nyhetsbevakningen. Men för att hålla oss till Joe Biden, alltså de här tabbarna, visst, man kanske kan blunda för dem nu och försöka hoppas att det går bra i alla fall, men det kommer orsaka enorma problem i höstens val, därför att Trump kommer inte att, han kommer ju inte låta bli att dra upp varenda en av de här, det kan jag garantera. Och Trump kommer att vara mycket hårdare än vad Sanders kan vara. Så att det här kommer nog att ligga Joe Biden till last. Men nu har partiet satsat på honom och vi får se nu hur det går i fighten mellan Joe Biden och Bernie Sanders. Men det var det för idag och vi hörs snart igen. Det var avsnittet 1046 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa podcast om USA. Stöd för detta arbete mottages tacksamt på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.